Det känns som om magen växer, säger Annelina en dag till sin sambo Ludde, men de viftar bort det. Annelina har precis fött ett barn, så varför skulle magen då bli större igen? Annelina är mitt inne i bebisbubblorna och kämpar med amning och annat som hör till. Som nybliven förälder kan du vara ganska kör. Det var i alla fall jag. Du ska återhämta dig fysiskt samtidigt som du ska ta hand om ett helt nytt liv. Du kanske känner att du har svårt att räcka till och tampas med dina egna känslor samtidigt som du försöker vara en bra förälder. Allt det här är något som hör till. Något du ändå på ett visst sätt kanske kan förbereda dig på. Det som ingen kan förbereda sig på är att mitt i den här bebisbubblan, när du är som körast, får veta att du har cancer. Att det som du tror ska bli ett kort besök hos en läkare istället blir en hel dag med blodprov, CT-röntgen och prat om tumörer. Att magen faktiskt blivit större igen. Just det här hände Anneline Häggman. Det här är en historia om vad som händer när bebisbubblan plötsligt brister. När babylyckan byts ut mot cellgiftsbehandlingar. Du lyssnar på Det här hände och jag heter Ann-Katrin Granroth. Anneline Häggman är 25 år gammal och bor i Purmo i Österbotten tillsammans med sin sambo Ludde och deras två barn. Harry fyller 5 i sommar och Ivar har precis fyllt 1. Det ser ut som vilken familj som helst. Ludde jobbar medan Anneline just nu är föräldraledig. På fritiden tycker de om att gå ut i skogen och titta på djur och Anneline är också en skicklig fiolspelare. Som vilken familj som helst, men ändå inte riktigt. För ungefär 1 år sedan vänds nämligen livet upp och ner. I början av 2021 är Anneline höggravid med familjens andra barn och krafterna håller på att ta slut. Hon har pausat sina studier inom vården och det är en tung graviditet.
Ganska tung. Mycket foglossning, så det som man kan ha, och vi flyttar hit till Purmo. Och inte vet jag. Det gick nog.
I slutet av februari sätter verkarna äntligen igång och Anneline ser fram emot att få träffa sitt barn. Storebror Harry föddes med akut kejsarsnitt, men den här gången vill Anneline gärna undvika det.
Och så prövar jag ju som en gång till då, men det blev en lång och utdragen förlossning igen som slutade med kejsarsnitt.
Några dagar efter kejsarsnittet får Anneline och babyn Ivar komma hem till familjen. På grund av kejsarsnittet får Anneline inte anstränga sig för mycket. Men det är hon beredd på eftersom hon ju gjort det här en gång tidigare. Hon vet att det kommer att bli tungt och det blir det också. Men den här gången är det ändå något som känns annorlunda.
Ja, det här var nog ganska tungt. Vad heter det? Det är ju som en operation, så här är ju svårt att komma igen. Och så tyckte jag ju att det var som ännu svårare än förra gången. Och det förstod jag ju inte mer riktigt på, att vad beror det på? Det var som, då man skulle börja komma igång, så då började jag få som de konstiga smärtor i sidan av magen. Och så efter en tid så började jag nog säga åt sambon att det känns som att magen växer. Men vi tyckte ju nog som bara att men jag inbillar mig att vad skulle magen växa? Och att de här smärtorna blev ju bara värre och värre. Att just jag, efter kejsarsnittet så kunde jag inte sitta och am, utan jag låg och am. Och att jag skulle få ner på sidan så det var som att jag skulle ha sträckt någonting. Som blev bara sjukare och sjukare.
I mitten av april, när Ivar är 2 månader gammal, besöker Anneline rådgivningen. Då har smärtorna varit där nästan ända sedan Ivar föddes.
Och då sa jag ju det här att jag har sjukt i magen och att det känns som att magen har lämnat stor. så kände ju den här läkaren som på magen och tänkte att det kunde vara livmodern. Och ringde till Kokkola. Och därifrån så ringde ju ganska snabbt. Kanske 6 dagar senare så fick jag tid dit.
Anneline tar bilen och kör ensam iväg till Karleby för att träffa en läkare.
Och så börjar hon väl läkaren med att göra ultraljud. Och ganska fort så såg hon ju att livmodern var som liten och ihopdragen. Men att det var någonting i magen som inte skulle vara där. Att det var som någonting extra över hela magen.
Läkaren ringer efter en kollega som snabbt kommer in till undersökningsrummet.
Hon kollegan kom dit då och så började de kolla och så började de prata sinsemellan ganska fort på finsk då, att det är som nakasvain. Alltså tumör pratade de om då. Och så funderade de vad de skulle ta för blodprov och vad de skulle göra. Och så sa de åt mig att, liksom att jag måste fara på blodprov och att jag skulle se CT-röntgen och lungröntgen och för att ta reda på vad det här är för någonting. För att det är någon som ser ut som en tumör.
Anneline vet inte vad hon ska tänka eller hur hon ska reagera.
Ja, det här var ju nog en otrolig chock. Inte kunde man ju förstå här inte eftersom att jag tänkte ju att man kanske är livmodern eller någonting som har lämnat stor. Och att jag tänkte ju att jag har kanske gjort för mycket och därför har jag sträckt mig eller någonting i sidan. Så jag började ju nog ganska fort liksom gråt och blev helt till mig.
Tillsammans med läkaren får Anneline sen gå upp till BB-avdelningen.
Och där fick jag sätta mig och vänta en stund. Och så kom en skötare och så fick jag fatt i något undersökningsrum där vid förlossningssidan. Då fick jag byta om och så kom det och tog massa blodprov och så skulle jag vänta på att jag slapp i CT-röntgen.
Att tvingas genomgå allt det här utan att alls ha hunnit förbereda sig är svårt för Anneline.
Nu var ju skrämmande att man just för kanske en timme sen var på undersökning på ultraljud och fick veta att man eventuellt har någon tumör i magen. Och nu var man mitt i allt på CT-röntgen. Att inte var ju så jag hade planerat att dagen skulle gå. Jag hade ju kört till Kokkola själv och skulle ju, vi hade bara en bil vid tillfället så jag skulle hämta Harry och då jag var färdig. Sambons föräldrar. Eller ena föräldern fick väl fara och hämt. Och så fick ju Luddy fick skjuts, till Kokkola för att jag ville ju ha någon där med mig.
Efter ett tag är det dags för Anneline att lägga sig i CT-apparaten.
Det var nog hemskt. De la ju förstås en kanyl först för man ska ju få sån där kontrastvätska så att de ser hur jag far. Och jag hade ju sjukt i magen så jag hade ju svårt att slippa rygg och ligg och de fick ju hjälp mig. Det var ju ganska svårt att ligga still. Och eftersom att de tog här i lungröntgen samtidigt så ska man ju som ha upp armarna och när man ligger där och det var ganska obekvämt. Och så är det ju att de bokar in han i vätskan så känns det ju som att man ska kissa ner sig. Det går en sån där varm känsla genom kroppen.
När allt är klart får Anneline åka hem. Och läkaren meddelar att de hör av sig igen följande dag.
Och nästa dag så ringde jag och sa att det ser ut att vara en stor tumör som har början från högra äggstocken. Och att jag kommer behöva fara på operation till Uleåborg.
Läkaren kan inte säga så mycket mer om Annelines tillstånd. Allt kommer att klarna först efter operationen.
Ja, jag vet inte vad man ska tänka i sådana stunder. Vad heter det? Det var ju helt ofattbart. Att inte kunde man ju förstå helt. Men vi var väl alla i chock. Och man visste ju ingenting annat än att det var en stor tumör som hade början från äggstocken. Att de hade ju lite sina gissningar att vad det skulle kunna vara, men de visste ju inte liksom om det är elakartat eller inte. De antog ju förstås att det troligtvis var någonting elakartat eftersom att det hade växt så fort.
Läkaren meddelar att Anneline ska befinna sig i Uleåborg om 6 dagar och att hon där ska genomgå en stor operation. Hon har alltså mindre än en vecka på sig att förbereda sig.
Ja, inte han jag förberedde mig. Jag gick ju alla världens tankar i hobo just eftersom att man inte visste vad jag var. Om inte man vet om jag var godartad eller elakartad. Det var ju som en sån där tanke att man ska försöka tänka att jag är godartad. Men att man kunde ju ändå inte gå in helt för att det var här. Så att inte man skulle bli jätteledsen om jag var elakartad.
Läkaren säger att Anneline under den här tiden dessutom måste sluta amma. På grund av den stora operationen som har en lång återhämtningstid så är det helt enkelt bäst så.
Och på de 6 dagarna så skulle jag ju gå från att helam till att slut. Ja, det var nog tufft.
Anneline förstår varför hon måste sluta amma, men det gör det inte enklare. Det känns som om hon förlorar någonting.
Och vi hade ju haft det ganska kämpigt med amningen och man förstod ju efteråt vad det berodde på. Att han var ju kanske inte riktigt nöjd då vi hade amma. Men att man hör ju allt jämt att du ska mera och mera och oftare och så här. Så det försöker jag ju.
När det här händer, när Ivar är 2 månader, har amningen ändå kommit igång ganska bra. Och det gör det ännu svårare. Det gör dessutom ont och spänner i brösten.
Nu var det ju tufft. Och just att komma till Uleåborg på 6 dagar har försökt trappa ner amningen. Från att ha amma varannan var 3:e timme. Och så hade jag ju en sån där kontroll med läkare före, dagen före den där operationen. Och så sa jag ju om här i amningen och så sa de att, jo, att du kan nog få någon medicin för att avsluta den här mjölkproduktionen. Men du kan inte få det före operation. Jag kunde väl ha någon verkan på det här anestesin.
Anneline och Ludde kör tillsammans upp till Uleåborg. Deras söner får stanna hemma med Annelines mamma och pappa. När Anneline berättar vad som ska hända tar Harry det som tur är ganska bra.
Ja, att mamma har någonting i magen som jag måste föra till sjukhuset och ta bort. Och han är ju ganska, han följer ju med mycket Harry så han funderar ju, vad är det för väg dit? Hur ska du föra då du får dit? Inte förstod han ju riktigt vad som var på gång.
Så är dagen för operation här. Och Anneline känner sig orolig.
Rädd och nervös. Och så var ju mycket cirkulerar ju kring att det är snabb att avsluta amningen. Att jag funderar ju mycket på här att hur blir det med en eventuell mjölkstockning och sånt där. Och jag skulle gå. Inte visste det ju så mycket förrän de öppnade upp mig inte.
Läkarteamet som ska operera Anneline har också konsulterat andra läkare eftersom de inte vet hur stor operationen egentligen kommer att bli. I värsta fall tvingas de ta bort båda äggstockarna och också livmodern. Att bli av med livmodern är ändå inget som Anneline har så stora problem med.
Känns det nog helt okej. Att jag tyckte nästan att de skulle ta bort det. För att man vill ju ha bort allting så att man ska slippa.
Operationen tar några timmar och Annelines ena äggstock och livmoder får lyckligtvis ändå stanna kvar. De har klarat sig undan tumören.
Och så blev det ju så att de tog bara bort den äggstocken där det började ifrån och så tog de ju bort blindtarmen och något annat som tumören satt fast i.
Det är en stor tumör läkarna tar bort. Den är 21 cm lång och sträcker sig in mot magen och snuddar vid tarmarna.
Så här var ju nog frågan om att jag skulle måste få en tillfällig stomi och någonting. Men att jag klarar mig undan. Så här är väl vägstockscancer så klassar sig väl mellan 1A och 4C. Och sen då resultaten kom så var ju som 3C. Så här är ju ganska långt.
Det som Anneline drabbats av kallas för omoget teratom, eller könscellstumör. Det är en ovanlig form av äggstockscancer som endast utgör 5% av fallen. Och det är ofta kvinnor i åldern 20-30 som drabbas. Det här har Anneline ändå ingen aning om när hon efter operationen ligger på uppvaket.
När jag vaknade upp på uppvaket hade jag jätteont. Så tror jag det gett mig smärtmedicin och så somnade jag om. Så vaknade jag nog igen och så kom läkaren in och så har jag någon minnesbild av att hon sa att ja, den är borta men det var elakartad så du behöver behandling med cytostatika. Och så somnade jag om.
Först flera timmar senare kan Anneline ta in all information. Det enda hon kan tänka är, varför hände det här mig? Den frågan har inget svar. Men hon får veta vad det är som kanske gjort att tumören börjat växa.
No, de tror ju att det har börjat växa efter att Ivar har kommit till världen. Att såklart har ju legat här liksom redo att växa hur länge som helst. Men i och med att det var han i förlossningen och en stor hormonpåfrestelse så la jag väl startskottet.
Under tiden Anneline ligger på uppvaket väntar sambon Ludde på henne på sjukhuset.
Ja, nu var ju bra att han var där. Jag slapp mot kvällen från uppvaket till rummet och så fick han ju komma dit. Och då visste ju han om allting eftersom att läkaren hade ju ringt redan efter operation och berättat åt han. Så hade ju han berättat åt familjerna vår. Säkert en stor chock. Eftersom att han och försöker vara ganska positiv. Att det här är ingenting att du får. Eller ingenting. Men att du får på operation. Och så är det över då. Men så blev det ju inte.
Anneline måste stanna på sjukhuset i 5 dagar. Men Ludde åker tillbaka hem redan nästa dag. För att ta hand om barnen.
Nu var det ju tungt. Och det var väl kanske ett tag som sjönk in lite om vad som hade hänt. Men inte hann man ju ändå riktigt med att vad som händer.
Anneline tycker det är jobbigt att vara ensam. Men hon försöker sova och vila så mycket hon bara kan. På 1 maj kommer hon äntligen hem till Purmo igen.
Och sen kom jag ju hem. Och så gick jag 2 veckor här hemma med att man skulle försöka återhämta sig efter den. Stor bukoperation och 2 barn och från att ta kött om Ivar så kunde jag ju inte ens lyfta. Och jag kunde ju inte ens lyfta mjölkpaketet. Att till och med här gjorde ont. Och jag gick inte heller till att ha Ivar i famnen. För att det var sånt tryck. Vi försöker nog lägga kuddar under och så det. Men här gick nog en bra stund innan jag ens kunde ha han i famnen. Det var nog inte någonting man önskar någon.
Anneline är rädd för att Ivar ska ta skada av att hon inte kan hålla honom.
Nåja, nu funderar man ju mycket om han i närheten. Och just då man har varit van att vara när och så mitt i allt så rycks här bort.
Det blir istället Ludde som tar över föräldraledigheten och sköter om allt i hemmet.
Och just då jag blev sjuk så gick diskmaskin sönder.
Anneline är ändå glad över att de inte hunnit inleda badrumsrenoveringen som de tänkt skulle börja i april. För då skulle vardagen verkligen ha blivit krånglig. Nu får de istället koncentrera sig på barnen och på att Anneline ska bli frisk. Anneline får vara hemma i ungefär 2 veckor innan sjukhuset kontaktade henne igen.
Kanske 2,5 veckor senare så ringde de från Kokkola att jag måste komma nästa dag på besök dit och diskutera. Och jag var ju som att, måste jag komma? För att jag skulle ha ett frissa besök. För att på helgen då så skulle vi ha dop åt Ivar. Men jag, som tur fick jag omboka frissa besök och kunna fara då nästa dag till Kokkola.
I Karleby berättar läkaren för Anneline hur cytostatika-behandlingen kommer att gå till och vilka biverkningar hon eventuellt kommer att uppleva. Cytostatikan ska sättas in med dropp enligt ett rullande schema som pågår i 3 veckor åt gången.
Så att första veckan var måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och andra veckan var tisdag och tredje veckan tisdag. Och så börjar jag om. Och så ska jag gå 4 gånger.
Dagen före första behandlingen ordnar Anneline och Ludde Ivars dop. Men det är svårt att få till den där glada stämningen som borde infinna sig på en sån här tillställning.
Nu gick det ju bra, men det var ju jättekänslosamt.
Att tänka på något annat än cancern är svårt. För alla.
Nu försöker vi väl, men nu tror jag ju allihop tänkt på vad som ska börja imorgon.
Cytostatika-behandlingen börjar och vägen till Karleby blir mycket bekant för Anneline. Varje morgon skjutsar Ludde och Ivar henne dit och sen hämtar Annelines pappa eller någon annan henne på eftermiddagarna.
Jag kom väl dit varenda morgon till 9. Och så brukar jag ta till kanske 3. Så här var ju som att man nästan hade ett fulltidsjobb.
Eftersom Anneline sitter fast i droppet tvingas hon stanna kvar på avdelningen hela tiden. Fastän hon får gå omkring blir det snabbt väldigt tråkigt.
Allt för mycket tid att hinna tänka. Och vart efter tiden gick så blev man ju tröttare, så man orkar ju kanske inte göra så mycket.
När cytostatikabehandlingen börjar måste Anneline också ta blodförtunnande medicin varje dag. På grund av cytostatikan får hon inte ta medicinen som tabletter. Istället måste hon ta en spruta.
Ja, på blodförtunnande så har jag ganska mycket vätska som ska in och det svider jättemycket. Så jag hade ju nog svårt att picka mig själv. Att jag studerar inom vården och har ju ingenting att picka någon annan, men att picka sig själv tog emot.
Anneline märker ganska snabbt av flera olika biverkningar.
Nu jag blev ju oerhört trött och illamående. Och ganska fort så började jag ju ta på det. Det var nog jätteledsamt. Det hade ju ganska långt och tjockt hår. Och jag började ju som, vad är det, redan efter första veckan så började jag ju ramla. Och vi hittade ju överallt. Och fast jag tappade så hade jag ju ändå bara tappat lite bak i huvudet. Men att till sist orkar jag ju inte se på det där håret överallt, så klippte bort det.
Anneline klipper av sig allt sitt hår. Från att hela livet ha haft långt och tjockt hår står hon nu framför spegeln med ett helt bart huvud.
Det här var nog tungt. Och det är ju nog någonting jag har varit ganska ledsen över. Att det är ju inte ju håret vem man är, men man är ju så van med. Eftersom att man alltid har haft långt hår.
För att orka med vardagen måste Anneline ofta lägga sig ner och vila.
Och jag sov mycket. Sov och vila mycket. Och här var ju lite, har jag ju berättat åt folk, att det är som att man ska ha gravid illamående. Och var bakfull. Och man var inte någon av dem.
Eftersom Anneline mår så dåligt orkar hon inte riktigt ta hand om barnen. Det här påverkar såklart hennes äldre son, Harry.
Nå, han tog lite avstånd. Och just, jag orkar ju inte som riktigt med vad en 4-åring har att säga och göra. Och att han vill mycket. Att det fanns ju inte en chans att jag skork hållde på att leka och prata som förut. Men man märkte ju att han kanske inte kom till mig som man brukar. Nu blev man ju lite ledsen, men samtidigt så var jag så trött så jag orkar inte riktigt bry mig. Man kunde ju inte riktigt så mycket åt det. Jag hade alldeles gått in för att jag måste tänka på mig själv. Och så måste andra hjälpa till med barnen då.
Förutom att Harry märker att hans mamma är trött ser han såklart också att hon blivit utan hår.
Jo, och nu frågar han ju att varför jag inte orkar och till exempel varför jag inte har något hår. Och så sa jag ju att jag är sjuk och försöker förklara så gott det nog gick. Men han tyckte ändå det var lite kul att nu hade jag ju samma frisyr som han och pappa och Ivar.
Strax efter operationen kan Anneline inte alls hålla i Ivar, som då är 2 månader gammal. Efter en tid blir det bättre, men då kommer ett nytt bakslag.
då jag hade börjat den här cytostatika behandlingen så då kunde jag väl börja ha an lite. Men eftersom att jag var de 5 dagarna i sträck så tog ju blodådrorna fort stryk. Och då kom vi fram till att jag skulle operera in en venport som jag skulle få det här droppet via. Och då blev det ju igen en operation. Så det blev igen paus med att lyfta.
Venporten opereras in strax under nyckelbenet och Anneline är igen begränsad av smärta.
Det var nog mest sambon som fick ta hand om barnen. Att jag var nog bara med. Nu känns det ju som att jag missar första tiden med Ivar. Och det är ju nog ledsamt att tänka på.
Den första tiden tillsammans med en ny liten bebis beskrivs ofta som att vara inne i en babybubbla. Barnet och föräldrarna lär känna varandra och det mesta är nytt. Därför behövs också den där bubblan. Tiden att förstå vad som riktigt hänt. Babybubblan kan vara mysig och fin eller kämpig och tung. Oftast en blandning av allt. För Anneline spricker babybubblan plötsligt när hon får sitt cancerbesked. Inget är som det ska vara.
Nu inte kunde man ju förstå att varför det här händer. Att inte ska ju någon behöva vara sjuk, men att man ska behöva vara sjuk när man har små barn.
Anneline kan inte förstå varför det här händer just henne. Och varför just nu? Anneline blir erbjuden samtalsstöd, men det hjälper egentligen inte så mycket. Istället är det familjen och vänner hon söker tröst hos. Vännerna försöker peppa henne och säger att hon kommer att klara det. Men Anneline kan inte riktigt tro på dem.
Inte riktigt. Det var ju nog mycket känslor som ingen som inte har varit med om kan förstå.
Ibland blir Anneline arg på allt. Arg på behandlingen och cancern och alla biverkningar. Som tur är sambon Ludde ganska van vid Annelines humör.
Jag har ju alltid varit en som säger rakt ut, så nu kommer ju rakt ut att det här är skit. Men att vi försöker ju diskutera igenom det. Alltid var jag ju kanske inte nöjd med situationen, men att man hade ju inte något annat val än att göra det här.
I slutet av juni har Anneline fått cytostatika i 2 omgångar och det är dags för en ny CT-röntgen.
Jag var ju i slutet av juni här. Så hann vi väl 10 kilometer hemifrån, så ringde telefon. Och så sa läkaren någonting att ja, du har en propp i lungorna, du måste få tillbaka till akuten. Och jag var ju som att, vad sa du? Ja, du har en propp i lungorna. Då fick vi ju bara svänga om. Vi just nästan hade hunnit hem från Kokkola. Fick vi fara dit och kolla, men jag kunde ju inte förstå för jag hade ju inga symptom. Då hade jag en propp i lungorna. Då hade jag ju för kanske 2 veckor sedan fått slut med blodförtunnande. Då var jag bara till börja igen med högre dos. Så förutom allt det här så skulle man varenda kväll picka sig själv. Och här är ju nog, då man inte är van så tar det ju nog emot.
Anneline måste än en gång börja med sprutorna. Sprutorna sticks i låren eller magen och det tar inte länge innan huden är alldeles blå och full med stickmärken. Efter en tid vill hon inte längre göra det själv. Det är för jobbigt.
Det var ju som en daglig påminnelse om allting här. Men det var ju nog mycket att min pappa fick sväng här via och pick mig. Och sen, det var ju först i december jag fick övergå till tabletter. Så fick nog Luddy lära sig att pick mig för att jag tog så emot att pick sig själv.
Först i december ska Anneline slippa sprutorna. Det betyder alltså att hon måste ta en spruta varje dag i ungefär 7 månader. Proppen i lungorna, som Anneline inte ens känner av, försvinner i alla fall tack vare den blodförtunnande medicinen. Läkarna tror att proppen kommit från operationssåret hon fick i april, när tumören togs bort. Tumören på Annelines äggstock är ganska ovanlig och blodproppen känns nu på något vis överväldigande. Ännu en till sak som drabbar just Anneline.
Ja, att det var nog, jag tror nog jag sa någonting. Och att för första får jag äggstockscancer som ung och för andra så får jag liksom det här som inte man vanligtvis brukar få. Nu har jag ju känt alltså stundvis att allting är emot mig. Och det är ju lite svårt att inte känna så då jag kommer så mycket på en gång. Och alltså, ännu till propp i lungorna.
Anneline behöver bara göra 3 av omgångarna med cytostatika. Och trots att det är skönt att slippa behandlingen oroar hon sig över att behandlingen blir kortare än planerat.
Jag blev nog less så att blodvärdena var för dåliga eller att det krockade alldeles. Så det så jag fick aldrig hand i 3:e veckan. Så då var man ju nog kanske lite orolig att känna, men har det nog haft någon effekt? Att hand i 3:e är väl nog bara en sån där booster, men man var ju ändå lite orolig att det nog funkar som det ska.
I slutet av augusti är det dags för en ny operation. Den här gången är det bara en titthålsoperation där läkarna tar provbitar för att se så att cancern är borta. 2 veckor senare får Anneline ett brev på posten och där står resultatet från proverna.
Jag minns jag stod där ut. Jag fot i postlådan och så stod sambon och pratade med en granne och jag bara, oj nej, öppna uppe och så sen så började jag ropa att jag behöver inte någon mer behandling. Det var ju nog en stor sten som lättade från hjärtat.
I brevet står det att man inte hittat någon cancer i proverna. Anneline firar beskedet tillsammans med sin familj och det blir också tårtkalas hos hennes föräldrar. Nu är cancern borta. Men Anneline är fortfarande inte friskförklarad. Varannan månad åker hon på kontroll till Karleby. En kontroll består av ett blodprov där man kollar upp en så kallad cancermarkör, alltså ett eller flera värden som höjs vid cancer, och ett läkarbesök med ultraljud. Anneline är orolig inför varje kontroll.
Man är ju rädd att det ska vara någonting där igen. Och just eftersom att det kom så snabbt förra gången.
Och trots att en kontroll visar att allt är okej, är det svårt att slappna av.
Då är det nog en stor lättnad. Men hejo, man hinner ju inte riktigt ladda om på 2 månader.
Eftersom tumören som opererades bort växte så snabbt har läkarna sagt att Anneline måste höra av sig direkt ifall hon känner smärta eller upplever att allt inte är som det ska i magen. Det här kan ibland vara svårt. Vad är farlig smärta och vad är normalt? Det är lätt hänt att känna efter för mycket.
Om jag bryter sjukt i sidan av magen så blir jag ju nog rädd. Nu är ju svårt att avgöra. Men man måste ju bara försöka tänka att de fick bort allting. Och att nu är jag frisk.
Anneline vet inte när hon blir helt friskförklarad. Men det har nu gått ungefär 1 år sedan operationen. Och hon tänker ofta på det som hänt.
Nu är ju mycket tankar som snurrar i huvudet. Och att man kanske, man vill ju på något sätt komma vidare. Men att det är ju svårt att inte tänka på det som har varit. Att allting gick ju ändå snabbt. Ibland känns det ju som att man skulle ha drömt allting. Att man inte riktigt förstår att jag har haft cancer.
Anneline har bra och dåliga dagar. Under de dåliga dagarna är det lätt att oron tar över. Men hon har hittat ett sätt att handskas med den.
Nu har jag kommit fram till att man måste få vara ledsen. Då är man ledsen och så. Sen när man är färdig och är ledsen för dagen så går man vidare. Att man kan ju inte bara vara stark.
Annelines vardag har inte förändrats så mycket efter cancern.
Först var det ju så denandet. Jag ska inte oroa mig över små saker, att livet är för kort för det, men då vardagen kommer tillbaka så. Men svårt att undvika.
Framtidsplanerna har däremot blivit mer osäkra.
Nå, jag trodde ju att jag skulle arbeta inom vården. Men efter att jag själv har varit sjuk så vet jag inte om jag fortsätter mina vårdstudier. Det brukar kunna vara tvärtom. Att man har varit sjuk och så vill man börja jobba inom vården. Men att jag känner att nej. Det blev nog alldeles för personligt.
Anneline känner en motvilja mot att tvingas in i sjukhusmiljön igen. Från den vill hon bara bort. Tumören har såklart också påverkat hur Anneline ser på själva sjukdomen. Hur hon ser på ordet cancer.
Vi har ju åtminstone kommit fram till att man ska inte kämpa om saker. För vi brukar alltid kämpa. Och jag minns då Ivar föddes så tyckte vi vattnet i kockkola var så äckligt och så kämpa. Man kan ju få cancer av det här.
Anneline har också lärt sig att inte planera för mycket.
Nu vågar jag planera, men vi har ju nog kommit fram till jag och sambon att man ska inte planera, för då blir det fel. Man kan ju ha funderingar, men man ska inte ha det spikat.
Och framtiden? Ja, den tar hon som den kommer. Det viktigaste är familjen och hälsan.
Ja, man hoppas ju att man ska få vara frisk. Och här blev ju nödvändigt att är inte man frisk så funkar ju inte riktigt så mycket annat. Och att man ska få en fungerande vardag med sambon och barnen. Man vet ju att man är ju inte odödlig. Fast det kan kännas så ibland. Och att just det är tufft att ha barn, men att tiden med dem har ju blivit mer värdefull.
Du har lyssnat på Det här hände och jag heter Ann-Katrin Granroth. Har du en historia du vill berätta? Hör av dig. Du kan till exempel mejla till ankatrin.granroth@yle.fi.